Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, den här tillsynsfunktionen, den har jag sett att ni från kommissionen har fört ut i debatterna. Och jag kan ju inte ha tillsyn över mig själv.
Palmemordet, Hans Holmér, del 7.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Dagens avsnitt är researchat av David Oskarsson och av mig. Om du gillar att den här podden kommer ut varje onsdag så är vi väldigt tacksamma för bidrag. Två sätt att ge oss bidrag är Patreon, patreon.com, sök på Palmemordet, eller Swish. Swish-numret står i avsnittstexten. I förra avsnittet berättade jag om att det fanns ett antal handplockade dataoperatörer som jobbar för Palmeutredningen vid en supermodern spaningsdator. De har sammanställt flera hundra vittnesuppgifter från mordplatsens närhet på mordkvällen. De försöker med hjälp av datorn hitta några gemensamma drag från vittnesmålen för att få ett bättre signalement på gärningsmannen. Men de kommer bara fram till att gärningsmannen måste vara kraftig. De handplockade datoroperatörerna rapporterar till Hans Holmér att Palmes mördare är kraftig. Hans Holmér blir inte särskilt nöjd. Han pratar igenom detta med spaningsledningen och bestämmer sig för att det är dags för en storstädning bland vittnesuppgifterna. Ann-Marie Åseden skriver i Dagens Nyheter året efter 1987, citat. Hans Holmér, som tidigare inte engagerat sig djupare i någon särskild del av utredningen och inte läst många papper, beslutar sig för att läsa allt som finns att läsa om signalementen. Genomgången av dem har nämligen visat att det är någonting som inte stämmer. Är det mördaren Lisbeth Palme har sett? Eller möjligen det berusade vittnet Anders B. som varit på firmafest och vinglat efter paret Palme innan skotten faller? Är det fler vittnen som tror sig ha sett mördaren men i själva verket beskriver Anders B. klädd i blå täckjacka? Det finns fler förbryllande omständigheter. Ett par vittnen säger sig ha iakttagit en person som är lite skabbig, inte alltför vältränad och som rör sig klumpigt. Det är mannen och kvinnan i gatuköket på Sveavägen utanför Adolf Fredriks kyrka som har sett en skabbig man i blå täckjacka gå efter statsministerparet. Det är kvinnan N, och hon menar då Yvonne, som möter en, citat, lite skabbig, klumpigt springande man på David Bagares gata. Om dessa uppgifter stämmer, om det verkligen är mördaren de båda vittnena har sett, är han sannolikt en galning. Legoknäktar brukar vara vältränade och inte se skabbiga ut, reflekterar Hans Holmér. Dessa frågetecken leder till beslutet att göra en händelseskiss över mordplatsen. En kronologisk skiss där vittnenas positioner och tidpunkter för deras iakttagelser ska ritas in. Slut citat Ann-Marie Åseden. Min enda följdfråga där är: varför har det här tagit 3 veckor att komma fram till? På söndagen den 23 mars 1986 besöker Hans Holmér Sten Wickbom, alltså justitieministern, samt den nya statssekreteraren Kjell Larsson. Hans Holmér redovisar spaningsläget och han försöker också få KG Svensson ersatt av en annan åklagare. Sten Wickbom och Kjell Larsson tänker inte hjälpa Holmér med den saken. Efter mötet kliver Hans Holmér ut och noterar enligt Åseden att Stockholmsvädret har blivit mycket sämre. Känslan av vår är borta. Det är en ruggig dag. Det är trist, grått och slaskigt. Hans Holmér reflekterar till Åseden angående mötet med Sten Wickbom, citat. Sådana problem vill de inte ha, så det leder väl inte till några omedelbara åtgärder. Slut citat. Hans Holmér är inte klar med Viktor Gunnarsson. Han ser till att Ibrahim D förhörs ännu en gång på söndagen den 23. Både Holmér och Börje Wingren blir bara ännu mer övertygade om att det är Viktor Gunnarsson som har skjutit Olof Palme. Det har nämligen kommit fram att mannen som Ibrahim B träffade uppe på åsen luktade vitlök. Det stämmer med en annan vittnesuppgift att Viktor Gunnarsson en gång luktade vitlök. Alltså måste han ha skjutit Palme. Hans Holmér verkar tycka att Ibrahim D är ett av Palmemordets bästa vittnen. Han uttrycker att han önskar att det fanns fler vittnen som var lika bra som Ibrahim. Åseden skriver 87 i DN citat. I spaningsledningen, där man talar mycket om vittnens tillförlitlighet, önskar man sig fler vittnen som N-ordet. Det skämtas om att man borde importera fler svarta människor och ställa ut dem i gathörnen. Slut citat. För att motivera det jättekonstiga skämtet säger Hans Holmér till Åseden citat. Den här typen av lim mellan de besvärliga stunderna är nödvändigt för att överleva. Slut citat. Hans Holmér refererar då förmodligen till att poliser måste skämta grovt och rasistiskt sinsemellan för att kunna stå ut med det hårda polisarbetet. Här måste jag stanna upp och tänka igenom vad som faktiskt pågår. Jag vill påminna om att Hans Holmér alltså har 300 poliser till sitt förfogande. Det har bara gått 23 dagar sedan Olof Palme mördades. Och det här är vad han ägnar sin tid åt. Låt oss betrakta vad han inte gör. Han förhör inte vittnena från biografen Grand. Han har inte ens pratat med Lisbeth Palme. Han ser inte till att alla lagliga revolver i Stockholm provskjuts. Han tycker att Stig Engström är en elefant i en porslinsbutik. Han låter tusentals tips förbli obehandlade. Och någonstans där inne funderar han nog åtminstone lite grann på om det ändå inte kan vara kurderna som har skjutit Palme. Men just här ägnar Hans Holmér en stund åt att rannsaka sig själv. Ann-Marie Åseden skriver i DN 87. Vad har vi gjort för fel? På söndagen ägnar sig Hans Holmér åt självrannsakan på ett sätt som han aldrig gjort förut. Han kommer fram till att varken han själv eller polisen har gjort något annat misstag än dubbelkonfrontationen med 33-åringen. Alltså Viktor Gunnarsson. Organisationen av spaningsarbetet är bra och det hade inte gått att bygga upp den fortare än som skedde. Han känner sig glad över fighterandan bland mordutredarna och kamratskapet i ledningen. Han tycker inte heller att rättssäkerheten har satts åt sidan trots en del snabba beslut om husrannsakningar och hämtningar. Det finns säkert folk som tycker vi har varit påträngande, men jag tror de flesta accepterar mer besvär och obehag i det här sammanhanget. Det blir måndagen den 24 mars. Poliserna i Palmeutredningen försöker ändå göra sitt allra bästa. Den här måndagen springer de runt med en bild på skuggan på alla hotell i Stockholm. Det ger givetvis inget som helst resultat eftersom skuggan är ett blindspår. På eftermiddagen är det dags för presskonferens igen. Holmér verkar nu fokusera fullständigt på skuggan. Hans Holmér säger citat. Välkomna till den här presskonferensen. Spaningsarbetet fortsätter som tidigare, lika intensivt. Vi kommer att arbeta hela påskhelgen. Slutcitat. Det var ju måndag och Hans Holmér pratar alltså om den kommande helgen. Långfredagen är den 28 mars. Hans Holmér säger vidare på presskonferensen, citat. Vi har idag gjort en omfattande hotellkontroll. Den är inte avslutad än. Vi söker nu en man som inte är mördaren, men som vid två tillfällen skuggade Olof Palme. Slutcitat. Och sen är det dags igen. Hans Holmér visar den församlade svenska och utländska pressen en bild på en man som inte existerar. Media blir väldigt intresserade. Oj, en man som har skuggat Palme två gånger. Det här kan ju vara nyckeln till att lösa Palmemordet. Hans Holmér fortsätter, citat. Den här mannen, som jag upprepar, inte är mördaren utan en skugga, ser ut så här. Han är ungefär 35 år, cirka 190 cm lång. Han är välbyggd och mellanblond och han har rört sig i Olof Palmes närhet de sista dagarna i februari. Vi är tacksamma för upplysningar om den här mannen på telefonnummer XXX. Det här är vad jag har att säga. Jag nämner inte fler detaljer för att vi inte ska få någon styrning på uppgifterna. Slutcitat. Nästa dag, tisdagen den 25 mars, är skuggan på alla tidningars första sidor. Mängden tips som har kommit in till tipstelefonen har minskat lite den senaste veckan, men nu skjuter de i höjden igen. Den erfarne mordutredaren Arne Irvell och de andra som sitter och tar emot tips är fullt upptagna med att vara med på allmänhetens fria åkning när Sveriges medborgare glatt tipsar Palmeutredningen om sina grannar, släktingar och andra de har sett på stan som missan ser exakt ut som den mystiska skuggan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hans Holmér säger till och med själv till Åseden, citat. Att lämna ut en fantombild är som att slänga ut ett bete till hungriga hajar. Slut citat. Men det finns ju andra fantombilder. Kom ihåg att vid det här laget finns det många fler fantombilder. Flera av dem från vittnen som kan ha sett viktiga saker, som till exempel Mårten Palme. Men nej, det är bilden på skuggan som är överallt. Samma dag, tisdagen den 25, genomför Hans Holmér ytterligare någonting som har kritiserats hårt i efterhand. Det är givetvis hans första riktiga förhör med Lisbeth Palme. Förhöret protokollförs inte. Allt som finns kvar av det är Hans Holmérs så kallade anteckningar. Om ni vill höra det lilla vi vet om det här förhöret i detalj så kan ni lyssna på avsnittet Lisbeth del 2, det är avsnitt 49 av Palmemordet. Lisbeth fick ju informationen att det som uppgavs i förhöret skulle förbli konfidentiellt, men det läckte ändå ut till offentligheten. Lisbeth Palme har själv sagt om det samtalet, citat. Jag träffade Holmér och han lurade mig omedelbart. Holmér ljög mig rakt upp i ansiktet. Han gick direkt till Åseden på DN. Slut citat. det känns också anmärkningsvärt att ett förhör på 90 minuter blir 2,5 sida anteckningar med stor font. Jag ska bara ta upp en rad från Lisbeth-förhöret eftersom ni har allting i avsnitt 49. Citat. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom mordet. Knappast kurderna. Slut citat. Hans Holmér verkar alltså direkt ha frågat Lisbeth om kurder fast hans huvudspår ju fortfarande är Viktor Gunnarsson. Ann-Marie Åseden skriver om det här mötet. Citat. I samma veva som spaningsledningen börjar fördjupa sig i röran på mordplatsen tar Lisbeth Palme kontakt med Hans Holmér. Hon vill prata och de bestämmer att träffas tisdagen den 25 mars. Sedan det första förhöret med henne på Sabbatsbergs sjukhus sent på mordnatten och ytterligare några förhörskontakter i hemmet har polisen på Holmérs order lämnat henne i fred med chocken och sorgen. Hon har själv lämnat en del spontan information via sin mans statssekreterare och också varit i polishuset för en konfrontation med 33-åringen. Men något regelrätt förhör i polisiär mening har inte hållits. Holmér har förstått att hon inte tycker om poliser men inser efter ett par telefonkontakter med henne att det nu finns en möjlighet att hon känner ett visst förtroende för honom trots att han är en snut. Nu kan han känna henne lite på pulsen och höra vad hon egentligen minns. Kanske kan han få klarhet i om det är mördaren eller det berusade vittnet hon har sett. Lite senare i samma text skriver Ann-Marie Åseden, citat. På tisdagsmorgonen träffas Hans Holmér och Lisbeth Palme på en neutral plats. I den våning på Söder där Hans Holmér ibland sover. Hon berättar vad hon minns. Holmér lyssnar och avstår från polisförhörets vanligen irriterande frågor avsedda att pröva hållbarheten i det utsagda. Hon har ögonvittnesskräck när hon beskriver den här mannen. Hans blick, hur han ser ut över kinderna, hans hållning, hans kläder, hur han vände sig om mot dem för att se om han hade lyckats. Ostörd av frågor beskriver hon den man som hon upplever sköt Olof Palme. Jag fick alltså klart för mig att hennes upplevelse är att det är mördaren hon ser. Men om hon har rätt när chocken slår ner, hon själv är träffad och hon ser hur Olof Palme förblöder på gatan. När är det hon tittar upp? Det kanske är mycket senare än hon upplever. Mannen som tittar på henne kanske är en skräckslagen åskådare som drar sig undan. Det kanske är den berusade Anders B. Lisbeth Palme berättar att hon inte hade haft någon som helst känsla att de var skuggade. Hon hade inte heller märkt att någon var alldeles bakom dem sekunden före skotten. Hon hade inte hört mer än ett par puffar trots att en Smith & Wesson 357 Magnum smäller ordentligt. Hon hade inte sett vapnet. Dessa uppgifter har tidigare nått polisen under hand. Det enda nya som framkommer är en precisering av hur paret går från bion till attentatsplatsen. De sneddar över Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata. Eftersom Lisbeth Palme från biosidan av Sveavägen fått syn på den indiska butiken Sari på andra sidan och ville titta i skyltfönstret. Holmér konstaterar, detta är en händelse som minskar mördarens handlingsfrihet. Tankarna mal vidare hans huvud. Hur kunde det bli så lyckosamt för mördaren? För det måste ha börjat med att han står utanför bion och räknar som troligast att de ska åka hem samma väg som de kom och alltså gå ner i Rådmansgatans tunnelbanestation. När de istället går åt andra hållet följer han efter och räknar kanske med att de promenerar fram till nästa tunnelbanestation som är Hötorget. Till råga på allt byter de sida på Sveavägen och ändå klarar han det. Han får en perfekt brottsplats och en perfekt flyktväg. Tillfälligheterna gynnar honom. Det är det ena resonemanget man kan föra. Den andra är att det är nerlusat med mördare som står och väntar i gathörnen. De här frågorna ältas också i spaningsledningen. Vi bollar synpunkter, grunnar allihop, river tag i varandra. Slut citat. Spaningsledningen trots fram foton på hela området, flygfoton, och försöker lista ut om det var en bra flyktväg eller inte. Hans Holmér säger till slut i Åsedens artikel, citat. Jag vägrar att tro att mördaren hade en sån satans tur att han fick en perfekt brottsplats av en slump. Hur kom det sig att han var där borta vid tunnelbanan och att han sköt just där? Om jag kan få svar på dessa frågor kan du också säga något om huruvida det var en ensam mördare eller ett gäng, hur förtrogen mördaren var med miljön i Stockholm City och hur professionellt det var. Slut citat. Samma dag som Hans Holmér träffar Lisbeth är det möte hos åklagarna. Granskningskommissionen berättar. Den 25 mars 1986 kallade riksåklagaren Magnus Sjöberg, överåklagaren Claes Sejme samt åklagarna KG Svensson och Lage Karlström till ett informationsmöte. Även biträdande riksåklagaren Axel Moraff och byråchefen Uno Hagelberg deltog. Mötet synes ha varit föranlett av att Magnus Sjöberg från Justitiedepartementet hade fått uppgifter om att samarbetet i brottsutredningen inte fungerade väl. Vid mötet påpekade KG Svensson att han inte erhöll tillräcklig information om utredningen från polisen. Magnus Sjöberg tog därefter upp den saken med Justitiedepartementets företrädare, statssekreteraren Harald Fält, och departementsrådet tillika observatören i ledningsgruppen Claes Bergenstrand. Enligt JK vädjade Magnus Sjöberg vid flera tillfällen till Claes Bergenstrand att denne skulle verka för att informationen till åklagarsidan förbättrades. Några dagar efter åklagarnas informationsmöte hölls ett möte på Justitiedepartementet med Magnus Sjöberg och Uno Hagelberg från riksåklagaren samt Harald Fält, Claes Bergenstrand och Johan Munk från departementet. Handläggningen beträffande Viktor Gunnarsson diskuterades liksom informationsfrågan. Vid mötet förvånades Uno Hagelberg enligt JK över att företrädarna för Justitiedepartementet så helt godtog polisledningens version av vad som förevarit. Och nu är det dags att släppa in Hans Holmér i förhören från juristkommissionen. Det här kommer att vara två klipp. Hans kommer att prata bland annat om KG Svensson. Han kommer också att prata om observatörer som Claes Bergenstrand. Han kommer att prata om ledningsgruppen och om tipshantering plus ett antal andra ämnen. Så varsågod, här kommer Hans Holmér.
Har ni i ett senare skede diskuterat möjligheten av att åklagarna ska ingå i?
Ja, det har vi gjort i flera tillfällen. Vi gjorde så när vi kom in i steg två eller tre, om man ska kalla för beträffande Gunnarsson, den 26 mars. Det var den 26 mars så hade vi organiserat upp en särskild grupp av poliser som skulle ha hand om Gunnarsson-avsnittet. De skulle ledas av SL Pettersson och där ingick både utredningsmän och spaningsfolk. De sattes på sju trappor, som vi sa, i en särskild korridor. Och i den korridoren bredvid Esel Petterssons rum så fick KV Svensson och Lage Karlström också rum. Och då var vi i kontakt med dem förstås och frågade om de ville ha det på det sättet. Det tyckte de var utmärkt, och just då den 26 så var jag och pratade med dem och frågade om de var nöjda med situationen när det gällde information och överhuvudtaget organisation för det här arbetet. Det förklarade att det var.
Samma dag finns det en anteckning från protokollet vid ledningsmötet att KG Svensson och Lage Karlström särskilt ville ha information och ville träffa spaningsledningen. Var det skälet till att du tog kontakt med dem i det?
Utan det här var då skälet till att vi hade kontakt var att organisationen, den här särskilda organisationen, den byggdes ju upp i samråd med åklagaren. De ville ha folk för det här och de tyckte det var praktiskt att ha dem för sig, så att säga, med tanke på att det var den delen av förundersökningen som de tog av. Jag vet inte om det här var på morgonmötet, den här anteckningen. Det vet jag inte, därför att jag vet att jag träffade dem vid lunchtid.
En bit till i ledningsgruppen med risk för att vara tjatig. Vad var det som låg bakom det här systemet med observatörer från justitie? Vem tog initiativet och hur såg du på den här frågan?
När jag kom på lördag så var Claes Bergenstrand i rummet i ledningsrummet. Och han frågade då när jag kom om jag hade någonting emot att han var kvar, för att han hade varit med på natten. Jag kommer inte ihåg hur länge eller så. Alltså han är självfallet inte. Det är utmärkt om du hör vad som händer, så slipper jag informera ministern om det här, eftersom jag naturligtvis anser det vara en uppgift för mig att informera om viktiga händelser. Sen så kom jag att resonera, jag vet inte riktigt när, ifrån departementet och ifrån min sida om det här kunde fortsätta, eftersom det visade sig vara praktiskt ur min synpunkt sett att kunna informera kanslihuset den här vägen. Och det tog säkert upp vid någon av de första träffar jag hade med Sten Wickbom, om jag hade någonting emot det här. Det är tvärtom. Jag har sett det som en lättnad och en styrka för mig att ha det på det sättet. Jag har inte hunnit med att informera i den utsträckning jag annars skulle behövt göra. Så det var bra.
Men han hamnade ju så att säga på någon sorts formell organisationsskiss, eller vad vi ska kalla det, så småningom. Var det du som liksom hittade rollen för observatören?
Ja, det har gått till precis som jag beskriver. Han kom att vara med vid de här informationssammanträden, eller vid sammanträden som vi hade två gånger om dagen. Det var ju på det här sättet. Vi var överens om ifrån departementet, eller om vi säger Wickbom och jag då, var överens om att det här var en smidig lösning.
Det uppstår en viss form av dubbelkommando i och med att du samtidigt informerar Wickbom ganska frekvent.
Dubbelkommando förstår jag inte vad du menar.
Nej, men jag menar en dubbelinformation då. Ansåg du inte det var tillräckligt att det fanns en observatör i utredningen, eller vad var skälet till att det fanns två skilda informations...
Ja, Wickbom ville träffa mig. Det ville han göra för att få min övergripande syn på det. Jag menar, vid de här ledningsmötena, det Claes Bergstrand kunde förmedla var ju inte de här övergripande bedömningarna som jag gjorde. Jag gjorde ju mycket sällan sådana vid sammanträdena.
Det var det alltså Wickbom som tog initiativ till träffarna, eller hade ni en stående tid, eller hur fungerade det egentligen?
Wickbom bjöd in mig när han hade någon lucka i sin almanacka.
Ungefär hur ofta har du informerat?
20 gånger ungefär under de här månaderna. I början var det ganska ofta. Så att det var en gång var 14 dag fram till sommaren. Sen så blev det en gång i månaden kanske.
Vad är det för typ av information du har lämnat? Är det alltså övergripande analyser eller en diskussion om dagsläget, eller vad är det?
Det är information om utredningsläget och säkerhetsaspekter.
Du har ju normalt sett som länspolismästare en tillsynsfunktion i förhållande till din myndighet, och inte minst i förhållande till de ärenden som handläggs där. Hur har det rent praktiskt fungerat nu när du själv har varit operativt inblandad i detta stora ärende?
Ja, den här tillsynsfunktionen, den har jag sett att ni från kommissionen har fört ut i debatterna. Och jag kan ju inte ha tillsyn över mig själv. Eftersom jag är polischef i Stockholm så kan jag inte äga det. Vara schizofren och ha någon kontroll över mig. Utan här har jag då det ansvar som jag har som polischef i Stockholm. Det har jag då utövat på det här sättet.
Men ska jag tolka ditt svar så att den här biten, där har du varit operativchef, men det har inte funnits någon som har haft tillsyn över ärendet?
Men det är ingen som har tillsyn över mig. Jag kan inte ha tillsyn över mig själv.
Okay.
Jag leder ju vissa frågor i Stockholm. Det kommer jag inte ifrån. Där kan jag inte ha tillsyn över mig.
Får jag komplettera med en liten fråga? Det är kanske inte själva den tillsynsrollen som tillkommer länspolismästaren på länsstyrelsens vägnar. Utan som myndighetschef så har man ju, om man tänker sig i normalfallet i ett utredningsärende, även utav ett större format, där man inte själv har en operativ ledningsfunktion eller mera uttalad ledningsfunktion, så är man som myndighetschef, har man ju då en tillsyn, lite mera distans, och följer verksamheten i ett sådant ärende. Hur påverkade den här situationen den uppgiften, så att säga, för ditt vidkommande? Uppfattade du det här som en komplikation på något sätt?
Ja, det som var en komplikation, det var ju målets svårighetsgrad. Jag bedömde att det här är det svåraste uppgift som Stockholmspolisen har ställts inför. Och därför så bör jag inte bara i inledningsfasen ha ansvaret för det, utan också fortsättningsvis ta det yttersta ansvaret för det, det praktiska ansvaret för det. Jag gjorde under resans gång ibland bedömningen om jag skulle delegera ansvaret för den, men jag avvisade den tanken i diskussion med mina medarbetare också. Därför att just med tanke på de olika problem som fanns förknippade med målet.
Ett sånt här ärende innebär ju då särskilda krav, kan man säga, på att de inblandade enheterna fungerar väl och alltså på effektivast möjliga sätt och så vidare. Och det tillkommer ju normalt då ledningen i olika skepnader, högste chef, avdelningschef och så vidare, att utöva en sån här då fortlöpande tillsyn på den här verksamheten. Du liksom fann det möjligt att förena, det var ingen komplikation som du upplevde här, att
nej,
det blir så att säga mer en dubbel roll här.
Ja, det kan jag hålla med om. Nej, egentligen ingen komplikation. Problemet var, kan jag tyckas vara då, hur den här spaningsledningen i praktiken fungerar. Vad var det egentligen? Och jag kan säga att vi svetsades tidigt samman till ett gäng. Vi arbetade ju så intensivt och under sån yttre press på olika sätt att förutsättningarna var gynnsamma för att just kunna bilda en sån här grupp som höll ihop. Och det gjorde att tidigt det blev mycket högt i tak i de kontakter vi hade. Så att spaningsledningen har fungerat som jag ser den i den här gruppdynamiken utomordentligt väl. Och jag tror att alla som har ingått i den här kan intyga att alla har kunnat framföra sin mening och vi har respekterat varandra, så att säga, i det här arbetet som har fortsatt. Och det har då inneburit en styrka, va? För att de som har ingått i spaningsledningen, något undantag för mig och några andra, de har ju sen varit enhetscheferna ute på fältet. Så att en sån man som Nils Linder till exempel, som jag spelat en dominerande roll som ledare för våldsroten, har ju då haft i hög grad den här dubbelfunktionen vi pratar om. Men han har då kunnat prata med våldsrotens personal, med den samlade styrkan från spaningsledningen och så. Och samtidigt som det har förts upp frågor och tvivel ifrån folket ute på fält till oss. Vi har åtskilliga tillfällen sammanträffat med utredningspersonalen och spaningspersonalen och diskuterat hur de har sett på såna här frågor. Men den här dubbla funktionen av spaningsledning och enhetschef, den har så vitt jag kan förstå fungerat förträffligt. En sån som Nils Linder har kunnat följa det här på ett utomordentligt sätt. Det har varit lättare för mig, för jag har ju bara varit i spaningsledningen i den här funktionen. Medan däremot jag kunde ana att det fanns en komplikation att vara enhetschef och sitta i spaningsledningen. Men det har jag inte. Så vitt jag förstår har lösningen varit lyckad i det avseendet.
Och dina egna förutsättningar som myndighetschef att bedöma hur de inblandade enheterna inom ditt eget ansvarsområde, hur de fungerade, hur deras förutsättningar var att fungera, de har varit lika goda som i ett normalläge?
Ja, snarast bättre. Jag har suttit lite närmare dem än normalt. Ja. Och tiden har gjort att jag har lärt känna dem på ett sätt som man kanske inte normalt gör heller.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har själv ställt nästa fråga, nämligen vad gjorde ni egentligen i spaningsledningen? Vad var era dagliga uppgifter? Kan du beskriva dem?
Ja, det var som att leda vilket företag som helst. Alla de problem som fanns med det här. Dels så är det då en viss andel administrativa problem. Sen är det då i huvudsak de operativa problemen. Och det som vi från början, det som gör det här målet i hög grad särpräglat, det är att redan på lördagen så hade jag då klart för mig, det är inte bara jag utan många, men talar för mig nu då, hade jag klart för mig att det fanns två, så att säga, kanaler in i utredningen. Det ena var då de tips som alltid kommer i en brottsutredning. Tips i form av tips i egentlig mening, det vill säga att någon ringer in och säger jag har sett det och det, eller en polisman har gjort en iakttagelse där och där, och det bildas en stor mängd sån information som måste bearbetas. Det var den ena biten utan denna. Den blev naturligtvis ännu större än något annat tidigare fall, eftersom det var det mord det nu var. Den andra delen av det här, det var ju den strukturering av motivbilder och misstänkta grupperingar som hade samband med Olof Palmes internationella position, hans nationella position, hans privatliv, och man kan sortera på olika sätt. Så att vi hade en motivbild som vi fick, så att säga, strukturera själva för att kunna vara övertygade om att vi undersökte allting i den vägen och inriktade arbetet på ett intelligent sätt. Och sen så fick vi ta hand om de tips som kom in den vägen. Och det här vävdes då samman till en matta utav frågetecken, om man så vill, som vi skulle då fördela mellan de olika enheterna, hur var de skulle, vilken som skulle ha vad, och ansvarsområdena både i stort och i smått drogs upp på det här sättet. Och sen gällde det ju då för oss i spaningsledningen att utöva den här ledningen, nämligen se till att det här hölls ihop, att information från den ena enheten kom den andra till del och så vidare. Och det här gjorde ju att vi i ledningen kom att vara de som, så att säga, visste allt då, inom citationstecken, dubbla sådana. Och se till att arbetet sen löstes mot den gemensamma kunskapsbakgrunden. Och att vi hela tiden då bearbetade den här tipsmassan i vidsträckt mening och så till att den blev så bred som möjligt, att man inte kom in på något spår
som man låste fast sig, utan att man arbetade förutsättningslöst i all möjlig utsträckning och att resurserna anpassades till de här olika delfrågorna.
Bearbetade ni tipsmassan i den meningen att ni läste tips, läste förhör och deltog aktivt i arbetet på det sättet?
Det gjorde vi. Det var nödvändigt för att ha, kunna förfoga över de riktiga kunskaperna. De här tipsen då som så att säga strömmade in från, genom post och telefon på vanligt sätt, eller som föddes i polisorganisationen, de gick då den sedvanliga vägen genom en bedömningsluss på våldsroten med ett antal kommissarier som gjorde 3 stycken som satt där och klassade dem. På det viset fick vi prioritet på dem. Och alla de högprioriterade tipsen kom upp till spaningsledningen. Så att vi hade läste dem, kunde bedöma dem, se dem, och sen så hade vi då så att säga de teorier som vi då byggde upp genom analyser inom ledningen och genom kontakter med departementet och med UD och så vidare. Så kunde vi då skapa en bild av hur såg situationen ut för Olof Palme i den här tillfället. Allting sånt som vi då tog upp som en särskild omständighet som vi måste försöka komma till botten med. Och då fick då den eller den enheten ansvar för att utreda den frågan. Och när det gäller de här prioriterade tipsen som kom in då, så var det väl i huvudsak så att det var våldsrotens personal som tog hand om den, men också gick en del över på span då, eftersom vid våra diskussioner i ledningen så fann vi att det var lämpligt av det ena eller andra skälet, eller några gick över på säkerhetsavdelningen eller på rikskriminalen.
Kan du ge oss någon uppfattning hur stor del av ledningsgruppens tid som gick åt för den typ av arbete du har beskrivit nu?
Det var det vi har jobbat.
Jo, men just det sista, det här med tipsbearbetning, är det lejonparten av er tid som har gått till det, eller har lejonparten gått?
Tipsbearbetning talar jag inte om, utan det är fördelning utan att
Men läsning, alltså det du nyss har beskrivit, om vi bortser från resursfördelning och rena sammanträden och så vidare, hur mycket av er tid har gått åt det här sista?
Ja, jag vet inte vad du menar med det sista, för att om du menar med den läsning som jag har lagt ner. Ja, det är i stort sett det vi har gjort. Mellan sammanträdena så har vi alltså läst, tillgodogjort oss materialet som har funnits. Naturligtvis inte läst hela tiden, för det har varit funnits anledning att fatta beslut och ha en del sammanträden. Men så mycket som vi har läst under tiden fram till hösten, så har jag aldrig gjort i alla fall i polisverksamheten tidigare. Det är ett något grumligt mått, eftersom ni inte vet hur mycket eller lite jag har läst tidigare, men jag kan i alla fall bara betyga att jag har gjort det.
Och det var allt från Hans Holmér den här gången. Jag har ju tidigare pratat om min andra podd Olösta mord, att det där har gjort Gotlands största fall. Vi börjar nu bli klara med grundserien. Jag tror i just det här ögonblicket att grundserien är 29 avsnitt lång. Den kan bli 1 eller 2 avsnitt längre. I alltså minst 29 avsnitt av Olösta mord går vi igenom Sven Sjögren och Björn Adolfssons försvinnanden på 70-talet. Vi vet att Visbypolisen lyssnar på podden Olösta mord. Vi har haft kontakt med polisen, de har återupptagit utredningen runt Sven Sjögrens försvinnande. Dessutom har vi också kontakt med Missing People. Vår ambition är att det här året, när pandemin tillåter, genomföra eftersökningar för att hitta Sven Sjögrens kropp. Den här historien hoppas jag att ni vill lyssna på. Podden Olösta mord finns på alla de ställen ni hittar Palmemordet. Palmemordet finns på Facebook, gå gärna in där och prata om podden med mig och Tobias. Vi hinner inte svara på frågor angående själva fallet, men det finns andra grupper för det. Just på Facebook finns till exempel Palmerummet eller Studio Palmemordet. Studio Palmemordet är lite lugnare och mer sansat, men lite färre folk. Det finns också en lång tråd på Flashback om Palmemordet där många kunniga människor faktiskt hänger. Jag vet att det finns många som inte tycker om Flashback, men det har vi pratat om tidigare. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Jag måste också berätta att i min podd Seriemördarpodden så gör vi sommaren 2021 12 avsnitt om John Wayne Gacy, mördarclownen. Det är David Oskarsson som skrivit de avsnitten, alltså David som har skrivit Hans Holmér-avsnitten, så följ gärna den serien i Seriemördarpodden som ni hittar på Podme. Jag vill jättegärna iTunes-recensioner av den här podden. Gå in på iTunes och berätta vad ni tycker och tänker om podden, ge oss 5 stjärnor och jag kommer läsa upp alla recensioner här i podden, även de som inte ger oss 5 stjärnor. Stort tack till Ann-Marie Åseden, hon har alltså skrivit 2 böcker om Hans Holmér. Dels Förbannelsen, Hans Holmérs öde från 2012 och så Jakten på Olof Palmes mördare, de 3 första månaderna från 1987. Båda böckerna rekommenderas varmt. Tack till alla er som sponsrar Palmemordet på Patreon. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Juan Esposito som har faktagranskat Hans Holmér-avsnitten. Jag har lagt till fler saker till Hans Holmér-avsnitten, så Juan, du måste nog gå in igen. Tack till Cornelia som har hjälpt mig med ljudfilerna från juristkommissionen. Tack till David Oskarsson. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strålte jag, vi ska ut och röva.